vad som händer. Jag tänkte vi skulle ta lite profetiskt här nu idag. Nu kommer jag komma in på korset som alltid annat. För det är inget som har blivit så viktigt för mig som just Golgata kors. Och den som predikar kommer att få stå till svars för vad han predikar om. Det kan vi vara ganska säkra på. Alltså. Paulus ville ju inte komma med något annat än Kristi kors. För det finns nämligen en stor kraft i korset. Korset talar om vår svaghet. Kan det vara så att det som händer just nu i Sverige har med dom att göra? Skulle tro det. Det var ju en märklig dröm som meddelades på ett forum för ett tag sedan. Och eftersom jag vet att Herren har talat liknande till mig, så den går i linje med vad Gud säger. Vi har ju haft en jättebrand här alltså. Som människor har ju fått sprungit från sina hus och hem. Måste vara en fruktansvärd omskakande händelse. Att få springa allt vad man äger och för att komma undan. Vi ser alltså de fyra vindarna, eller de fyra hästarna, vilket är samma sak. Börja dra runt kring jorden och orsaka globala problem. Jag var inne nu på internet. Vi vet ju, jag har rest runt och undervisat om ändens tid. Och då sa vi då, när vi började för flera år sedan, att grön häst är islam. För det är islams officiella färg. Och då var det inte många på nätet. Jag tror inte det var någon, om du sökte på Green Horse och sen Book of Revelation. Så var det var bara Irvin Baxter från USA som gick ut med det här. Det är islams officiella färg. Det är alltså Muhammeds familjs släktfärg. Det är därför alla de här flaggorna är gröna. Så han gick ut med det och skrev att jag tror att detta är islams färg. Vi kommer att få se något hända som kommer att få globala konsekvenser för hela världen. Och det har ju med hästarna att göra då. Och det har vi ju sett, va? Det börjar i 9-11. Sen säger man ju att världen aldrig har varit så lik. Och det kan väl stämma. Då världen har kastats in i ett stort virvar sedan dess. Sen har det ju brutit ut den här fruktansvärda sjukdomen Ebola. Som ganska är likt pest faktiskt. Och sprider samma skräck. Jag googlade lite på digerdöden och vad som hände då. Och det var ju så här att det var ju sån fruktansvärd skräck. Alltså när när den här pesten hade kommit i en by, så man stack ju ifrån allt och bara skrek alltså. Pesten här, så drog man in i skogen. Tänkte när det här kommer, för det, vi kan vänta sån här. Vi bor i sån lugn värld, vi bor i Göteborg i Sverige. Här kan väl ingenting hända. Jo, det kommer att hända här också. Det kommer att hända mycket konstiga saker. Och vi måste vara beredda på det här, för Bibeln säger att det här kommer att ske. Och då finns det bara en som kan hålla oss lugna. Och det är han som säger att min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, utan jag ger er min frid. Så om han bor i våra hjärtan och verkar här, så kommer vi att känna en frid. Som din dag är, så ska också din kraft vara. Eller hur? Ju svårare tider det kommer, så större kraft kommer han att beskära i våra liv. Sen lever ju mitt in i de här, ni som har följt med de här tolkningarna på månen och solen och solförmörkelse. Jag tror inte någon inte vet vad det här är. Så är det ju så att just nu så är vi ju in i en profetisk tid med mycket månförmörkelser och solförmörkelser. Precis som Lukas 21:25 säger, och tecken ska ske. Och då för tecken? Ja, givetvis tecken på att tiden är slut, att Herrens dag kommer. Solen, månen och stjärnorna. Och på jorden ska ångest eller fruktan komma över folken. Och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Och då har jag skrivit en parentes. Hästarna eller vindarna. Vindar orsakar ju vågor, va? Och så har vi ju då IS, eller ISIS, och Gaza-krisen. Följer vi vår bibel, så förstår vi ju att det här är ju inte på något sätt slutet, utan kanske bara början på födslovåndorna. Det förstår vi ju. Och det här målas ju nu upp som, det var ju en nyhet bara för några dagar sedan, det stod: kan ingen stoppa denna dödsarmé ungefär? man vill medvetet måla upp någonting. Ja, det vill New World Order göra. Man vill skapa problem. Det låter ju dumt att säga det, men var kommer den här armén ifrån helt plötsligt? Tjong bara liksom, som är färdig att inta hela Mellanöstern utan att någon har sett det här förut. Ja, den gubben köper inte jag. Men det ska komma ett vilddjur en gång som säger, här vilddjuret, vem kan strida mot det? Det har vi inte sett än, va? Vi har sett början på det. Man samlar världsmakterna, sen anfaller man Irak. Och i tv och i tidningar målas det nästan upp som Irak kunde slå Amerika, kommer du ihåg det? Men man hade ju inte ett streck. Likadant i Libyen när bomberna föll och allt det här, man rensar rent. Vi ser början på det här. Man kommer alltså att samla ihop det internationella världssamfundet och så kommer man att attackera allt det här. Och så kommer människorna till slut att säga fred och ingen fara. Vi vet att det kommer att komma en världsregering upp med ett horn som talar stora ord. Vi har inte sett det än. Det kommer. Vi har sett början på det. Och det kommer, det här som sker nu, det kommer att se ut som räddningen. Mänsklighetens räddning. Man kommer att framställa det här. Och ni vet, de som håller på med New Age och så, och de här förespråkarna, de säger ju att fred i Mellanöstern är nyckeln till den gyllene tidsålder som de väntar på. Det är liksom det som, det är därför det är såna demonstrationer, va? Så fort det händer något med Israel eller någonting, va? Så är man ju där, och det är sånt hat, och det är sånt, det är ju inte bara Israel de hatar, de hatar kristna också, ni vet. Det går på ett ut liksom. Det är bara det att vi kanske inte har fått smaka på så mycket än i västvärlden som judarna har fått gjort hittills här. Ja, och i Daniel 7 så får ju Daniel se hur de här fyra vindarna eller fyra hästarna blåser på över havet, över folkhavet, över världen. Och då stiger fyra stora djur upp. Jag ska bara sammanfatta det här. Det är samma djur som vi får se sen i Uppenbarelseboken 13. Daniel 7 måste läsas tillsammans med Uppenbarelseboken 13. Och då ser vi att det är samma djur, fast nu kommer ett globalt djur. Och då brukar vi undervisa enligt vad Baxter säger, att här ser vi ju egentligen kvartetten, eller Mellanöstern-kvartetten. Och nu säger ju Abbas så här att nu är det som kris här, så nu kan bara internationella trupper gå in och garantera fred för oss. Och nu säger Mellanöstern-kvartetten samma sak som Bibeln och Abbas. Man vill ha ett interrimavtal. Och det är väl det enda Israel kan tänka sig i sådana fall. Det är ju att man ger bort då en liten bit av Västbanken till palestinierna. För det står ju sen att man har delat hans land, står det i Joels bok till exempel. Då har du steg ett då. Så när jag läser Bibeln så brukar jag skriva så här: fredsplan steg ett. När du läser profetier så ser du olika mönster när de handlar. Så ser du ungefär vad som händer. För då skriver du bara fredsplan steg ett, och sen skriver du fredsplan steg två, fredsplan steg ett, fredsplan steg. Så ser du genom, det går en röd tråd genom alla profetier. Det här kommer att ske. Och så säger man att x antal år efter det här sker då, så ska man ta hand om Jerusalem. För det kan man inte göra nu, för det är för het potatis. Jag menar, man kan ju knappt lösa det här, den här frågan i Gaza. Ska man då ge sig på Jerusalem? Men man kommer att göra det till sist, och då står det i Zakaria att halva staden ska gå i fångenskap. Det är ju intressant, va? För det är ju precis där man vill ha den palestinska huvudstaden. Så vi ser ett interimavtal, man delar landet först. Sen samlar Gud alla folk, och så ska man ner då. Och fixa till det här liksom, för att det ska bli fred på den här jorden och så. Och då kommer det att hända något som en blixt ifrån himlen. Så kommer våran frälsare att komma. Det blir väl chocken i alla fall. Liksom en stor blixt från en himmel, och så kommer Jesus och griper in. Och det här ser vi i Daniel 7. Det kommer att inträffa strax innan Jesus kommer tillbaks. För när kungarna samlas så står det ju att den gamla av dagar kom och böcker öppnas. Det ser du också parallellt med Uppenbarelseboken. Den gamla av dagar, vet vi vem det är. Han uppenbaras i Uppenbarelseboken 1 redan. Han får se honom. Den gamla av dagar. Det var ju som sagt var en dröm som någon sände in, som någon hade haft, om en dom över vårt land 31 juli, va? Som handlar om eld. Och det märkliga är ju att när jag slog upp i morse när jag läste på lite, så slog jag upp första basunen. Ska vi ta då Uppenbarelseboken 8, vers 67, så står det så här då. Vi kan göra klart från början att man kan inte läsa Uppenbarelseboken från sidan 1 till sista sidan och tro att det går i någon slags ordning, för så lätt är det inte, ser man alltså. Men i alla fall så står det då 8:67, så står det så här: och de sju änglarna gjorde sig redo, med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i den. Den första ängeln blåste i sin basun, då kom det hagel och eld blandat med blod, och det kastas ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sväddes av. Det är ju en liten förebild av vad vi ser. Ni har väl sett det i utprogrammet över de här väldiga områdena. Det har ju varit samma bränder i USA bland annat, och nu brinner det väl på Gotska sanden och så. Och Joel säger ju att det här är en av tidstecknen. Blod, eld och rökmoln. Det var ju väldiga rökmoln. Det är tidstecken alltså. Samtidigt så som du ska se de här i månen och solen. Och när man ser då, vad handlar det hela om egentligen? Jo, historien håller på att avslutas. Som det börjar, det kommer att sluta. Det kommer att finnas ett Guds folk med namn Lammet och Faderns namn i sina pannor. Och så kommer det att finnas ett vilddjur som har en massa folk som tillber honom också, eller? Systemet kan det också vara faktiskt. Eller det är väl både och. Det har också ett namn och ett tal. Så vi förstår ju att helt plötsligt så delas jorden upp i två delar här. Det är de som tillber vilddjuret, och så har det de som håller fast vid, ni förstår väl att panna står för tankesätt. Hoppas att ni förstår. Och hur man tänker är ju också hur du handlar och vilken väg man går på. Det är samma sak. Hur du tänker vandrar du också på. Vandra i ande är att vandra i sanning då. Eller vandra i ljuset. Hesekiel 9 är intressant, för här ser vi förebilden på det här. Det är så att Nya Testamentets uppenbarelsebok är ju hela tiden hämtat andliga bilder ur Gamla Testamentet. Så man måste vara en riktig bibelläsare för att kunna se de här bilderna. För de kommer hela tiden. Du måste kunna läsa Bibeln och förstå Gamla Testamentet. Annars så har man inte en chans att sätta sig in i uppenbarelseboken. Där kommer bilden då av de sätter ett tau på pannan på alla som är trogna i staden. Så står det om vapen här. Som också kan betyda kärl. Vars behållare förstör. Alltså innehållet i ett kärl förstör. Ja, då har du ju bilden på vredeskålarna. Ser ni den? Alltså vapnen här kan betyda att innehållet i kärlet kan vara det som är farligt, alltså gift eller någonting som förstör. Och då har du ju bilden på uppenbarelsebokens vredeskålar där, till exempel. Och senare här så står det att på hebreiska att vreden ur de här skålarna hälls ut, pour out. Ja, vi ser bilden tydligt. Det intressanta är ju då här att vem drabbar det då? Vi säger det ska inte drabba oss. Nej, det ska inte drabba de som är i Kristus Jesus. Ska det inte drabba. För det är ju lovade. Så blir det ingen fällande dom över de som är i Kristus Jesus. Eller hur? Då skulle ju Gud ljuga i sådana fall. Men det betyder ju inte att vi inte drabbas av lidande. Det är en helt annan sak med andra ord. Även om vi ibland blandar ihop de här begreppen. Jo, i den här texten i Hesekiel 9 kommer det något intressant. För det här står det att vreden drabbar de laglösa. Står det där. Det är också en bild vad Paulus pratar om. Han hämtar ju hela sin undervisning från gamla och flyttar över till nya. Avon, det betyder de som förvrider. Vad är det de förvrider då? Guds ord. Och han säger det, Paulus, i sin undervisning, att de går i fördärvet, de som tar skrifterna och förvrider dem till sitt eget fördärv, står det. Varför gör man det? Jo, för att alla villoläror är konstruerade på ett sånt sätt så att de passar köttet. Vad tror ni den apostoliska reformationen som drog över vårt land, som orsakade så stor splittring, handlar om? Ja, kan det vara längtan efter makt, kanske? Eller vad tror ni? Ja, precis. Och i Nya Testamentet varnar oss Gud på flera ställen för detta med laglöshet. Andra test 2, och så handlar det om ett stort avfall. Och så handlar det om laglöshet. Följ inte med nu, alltså. Andra Petrusbrevet 3:17 handlar om ett uttåg ur Kristus. Laglöshet. Och när man fortsätter och läser kommentarerna till Ezekiel 9, som handlar om det här med märket och allt det här, så ser man något väldigt intressant. För det som står i Ezekiel 9 syftar tillbaka ett kapitel till Ezekiel 8 hela tiden. Och då handlar det om Guds folk. Alltså, Gud var ju arg där, för han såg ju hur man satte upp något som orsakade förödelse. Eller hur? Hesekiel fick ju tränga in på alla områden. Och Gud, han var ju så bedrövad och ledsen när han såg hur man släppte in Österlandets väsende. Det som fanns i Egypten, det som man hade frälst dem ifrån, räddat dem ifrån, det ser han, det vill man ha in ibland Guds folk. Och då kan inte Gud gripa in om vi gör det. Finns inte en chans. Så i den levande Gudens tempel så kommer det en styggelse som orsakar förödelse. Känner ni igen det? Andra test, va? Han ska upphöja förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar förödelse. Det har ju med avgudadyrkan att göra. Österländska makter som på något sätt kommer in i Guds tempel, och vi är väl Guds tempel. Eller? Ja, det är 2 eller 3 församlade i hans namn, där är jag mitt ibland den. Han är här, med andra ord. New Age. Jag vet, när vi började med att lära känna Karina, så läste vi om henne i Inblick. Hon har ju varit med i det här New Age-rörelsen och sådär. Och då började någonting i våra kyrkor som hette Tikva. Kommer du ihåg det? Det var ett väldigt skriveri om detta. Och jag vet att Karina reagerar ju, för hon vill inte ha med det här att göra. Och många som har varit i det här, alltså, man kan ju inte fatta varför man ska öppna upp och överhuvudtaget släppa in såna här grejer som påminner hela tiden om det österländska. Varför? När vi istället nu, när Jesus kommer, borde vara heliga, som skriften säger. Nu när ni vet vad klockan är slagen ungefär, hur heliga borde ni då inte vara? Alltså, avskiljer. Nu är det precis nästan tvärtom. Man öppnar kyrkdörrarna för nästan vad som helst. Nu dömer jag ingen, men ni förstår vad jag menar. Min nitälskan är. Tänk alla ungdomar. Man gråter ju nästan blod när man tänker på vad som rör sig i vårt land i kyrkan. Modevisningar. Ja, det är allt möjligt istället då för tårar, omvändelse, studera Guds ord, bibelstudium, allt det här som man egentligen borde ha. Man lär känna Gud. Och då kan man säga att det slutar som det börjar då, med ormens 2 lögner. Han sa så här, skulle då Gud ha sagt. Ormlögn, steg 1. Alltså, skulle då Gud ha satt gränser? Ja, har han inga gränser så är det ingen idé att vakta, eller hur? Det säger sig själv. Men de var ju satta i Edens lustgård för att vakta den. Det var gränser, alltså. Och så kommer det, för finns det inga gränser så kommer ormlögnen 2 automatiskt då. Då blir det ju heller ingen dom. Ingalunda ska ni dö. Det är ju helt automatiskt. Finns det inga gränser så finns det ingen dom. Och det finns en rörelse som dyker upp idag. Som jag vet att David Wilkerson, när han levde, han varnar för detta. För det kommer ju först i USA innan det når det här landet. Och det är Emerging Church. För de har just detta. De hånar och förlöjligar alla dessa som säger att Bibeln kan man aldrig rucka på. Sanningen står fast. Och att det skulle komma en dom, det är ju löjligt. En sån kärleksfull Gud som vi har. Känner ni igen lögnen ifrån Eden? Skulle då Gud ha sagt? Skulle då han ha gjort en väg? Skulle då han ha satt upp gränser? Och då måste jag ju ställa frågan då, om Eden var en bild på något som är i Nya Testamentet, vad är det då en bild på? Eller måste ju vara en bild på att vara i Kristus, va? Att vara i Eden, det betyder gemenskap och harmoni. Då måste ju det vara handla om att vi kan vara i Kristus då i nya, va? Och då finns det ju gränser att vakta på. I Kristus har jag skrivit gränser. Blir det ingen fällande dom, Romarbrevet 8. Men kan man komma utanför Kristus? Nu har jag hört ett uttryck som säger, en gång frälst, alltid frälst. Ja, det är ju väldigt konstigt, för i sådana fall hade ju inte Adam och Eva behövt någon prövning eller någon straff eller någonting heller, om det är förebilden. Eller? Varför tillåter Gud falska profeter? Jo, det står klart och tydligt. Han tillåter det för att pröva våra hjärtan om vi älskar honom eller inte. Så i Kristus finns det alltså gränser. Det urgamla ordet agape i Bibeln, som är kärlek, det betyder att underordna sig en kung och hans gränser. Eller bud, om du så vill. Och då förstår vi att det är ett rike, va? Att förbli i Guds rike är samma sak som att vara i kärlek. Då blir det plötsligt levande, va? Och Jesus, han säger själv i Johannes 15, om ni håller mina bud, bara för att visa att det är så här då, så brukar grundtextens ord ofta stå i ett stycke. Och här bevisar det då. Om ni håller mina bud, här står det tereo, som betyder vaktar på, vaktar på mina bud, förblir ni i min agape, liksom jag har vaktat på min faders bud och förblivit i hans agape. Ser ni samma sak som ormen, va? Eden har samma gränser som Kristus har i oss. Vi kan alltså komma utanför Kristus. Varför skulle annars Judas ha skrivit att vi måste vakta på den tro som en gång har överlämnats åt de heliga? Där ser man av sammanhanget att det måste handla om lärarna. Vakta, bevara den lära som en gång har överlämnats åt de heliga. Det är ju vi, va? Och så har vi korset. Det är alltid räddningen. För att vi kommer aldrig till korset om vi är starka i oss själva, det kan vi ju erkänna. Då måste vi ha lite hjälp. Och jag tackar Gud för att han ibland lyfter av oss den där kännbara välsignelsen. Så att vi tänker till. Jag glömmer aldrig när Wilkerson sa så här att vi kan inte bara springa omkring och känna hela tiden. Utan det hör till Guds nåd också att han plockar bort det där flödet. Och när vi är nya i tron då tror vi att han överlämnat oss. Eller gått bort. Men det vet vi att han inte har. Har ni varit med om de här tunga stunderna? Man känner inget. Det är som ett vakuum här inne. Och genast är åklagaren där, va? Nu har du nog syndat. Något måste du ju vara i ditt liv. Och så kommer han igen, va? Och så växer man. Så där. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Galaterbrevet 2:19. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat och utgivit sig för mig. I hebreisk tänkande så är alltid hjärtat centrum för våra känslor, tankar och vilja. Och där sitter egentligen ditt eget liv, ditt egen personlighet, då i ett judiskt tänkande då. Och i gamla förbundet så står det att vi har ett stenhjärta. Men i nya förbundet så byts det ut mot ett hjärta av kött och blod, ett känsligt hjärta, va? Och eftersom Kristus är det nya förbundet så är han vårt hjärta. Det är därför Paulus ofta säger så här: er inre människa. Förstår ni hebreiska tänkandet där? Er inre människa. Ja, då fattar vi. Ja, det är ju alltså Jesus i mig, va? Kristus i mig. Om han får växa till, då får vår inre människa också växa till. Nu ska ni få se något spännande sen. Jesaja 42:6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig, det handlar om Messias, förstår vi, va? Till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Så Jesus är det nya förbundet. När blev Jesus förbundet med folket? Frågetecken. Det vill säga Israel, va? Det som vi ympas in i Romarbrevet 11. Jo, det måste ju ha skett vid hans korsdöd. Eller hur? Hur vet vi det då? Jo, när vi firar nattvard, vilket vi ska göra, vad säger vi då? Detta är det nya förbundet i mitt blod. Gör detta till min åminnelse. Ju ofta ni gör det, så minnes ni min död, va? Så när Jesus dog så tog han förbundet med folket på sig på något vis, eftersom förlåten sprack samtidigt som han dog också. Det är intressant. Det finns nämligen underbara hemligheter här som vi borde få upp ögonen på. Jesus, han dör på Golgata och så tar han bort det gamla. Och när förlåten spricker så öppnar han för något nytt. Det är det som sker. Han är dörren. Han är dörren alltså från ut ur det gamla och så in i det nya. Va? Det är Jesus i våra hjärtan. Han är nyckeln. Han är dörren. Så det är helt klart att Jesu död på korset är det nya förbundet i Golgata. Då. På något sätt så tar han förbundet på sig och dör. Låt oss nu titta på en intressant profetia. När förbundet och alla Israels synder läggs på Herren på Golgata. Israel betyder, vad jag vet, Guds prins. Det måste ju vara en son i alla fall, va? Prins, det är ju alltid en kungason. Guds prins. Israel är alltså en bild på Messias, Guds son. Messias, Guds son. Nu ska vi läsa vad som hände då när han tar förbundet på sig på Golgata. Vi kanske inte, ibland när vi läser skriften så läser vi för fort så vi liksom stannar inte upp och tänker till. Men om vi låter ljuset få peka på Jesus i alla profetier. Profetians ande är Jesu vittnesbörd. Då får vi se. Ett litet, Jesaja 54, vers 7. Ett litet ögonblick övergav jag dig. Vem pratar han till? Israel. Ett litet ögonblick övergav jag dig. Vem hänger på korset och ropar: Fader, Fader, varför har du övergivit mig? Ser ni nu att han tar rollen som Israel på korset? Ser ni dubbla bilden, Messias och hans folk? Han hänger. Men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Kallas församlingen för församlingen av en slump? Nej. Eller hur? Ja, i Kristus, va? Här dör Jesus. Han tar Israels roll. Hänger. Dör ner ifrån öppnar dörren för hedningarna samtidigt. Ja, det står ju uppe i Efesbrevet att han har brutit ner den här skiljemuren och allt det här. Så när han dör så förlåten rämnar så öppnas dörren även för alla hedningar. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Precis vad som hände då. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Goel, den som köper någon med ett pris. Ett dyrbart blod han betalade. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Hallå, Romarbrevet 8, va? Ty så finnes ingen, blir ingen fällande dom för de här i Kristus Jesus. Så ser vi Paulus, han bara plockar de här profetierna. Han hade fått nycklarna till skrifterna, han bara öppnar upp och skriver sina brev. Det är det här, vänner, som jag tror, det är rema. Rema, det är Jesu uppenbarelse, vem han är. Det är inget annat, det är massa kraftord och massa grejer. Alltså rema, det handlar om vem Jesus är. Så kommer tron och predikan kommer i kraft av Kristi rema. Fattar ni? Det finns en viss rörelse som förvanskar till och med det ordet. Det handlar ju bara om Jesus. Då måste ju rena handla om honom också. Yeah. Och vad satte Gud i höjden för att lova att ingen dom skulle komma med? Regnbågen, va? Noas flod har med regnbågen att göra. Vilken härlig syn Johannes får se i Uppenbarelseboken 4. Det är dags för dom, och så kommer det ju brev till 7 kyrkor där. Och så står det ju den som hör vad anden säger och så vidare. Till alla de här. Så står det så här. I Uppenbarelseboken 4 får han se en levande sten som sitter på en tron som omges av en regnbåge. Och så har jag förut om bilderna från Gamla Testamentet. De måste in i nya, va? Här sitter en som bara är ljus, som bara är god, som bara vill det väl, som inte vill döma dig, som hela tiden vill lyfta dig, som hela tiden vill ge dig tro, som hela tiden vill öppna nya dörrar för dig, om, ska jag då säga, du vill vara i honom och han i dig. Det är inget generellt liksom, utan så är det. Första Petrusbrevet, ja, vi kan läsa, fortsätta här då. Och han som satt på tronen såg ut som en sten. Och han såg ut som en regnbåge av smaragd som omgav tronen. Första Petrus brevets andra kapitel. Kom till den levande stenen. Och står det, vad ska vi få där? Barmhärtighet. Och så står det, kom till nådens tron. Den vi läste nu så. Vad ska vi få där? Barmhärtighet. Först ger Gud lagen för att vår svaghet ska bli uppenbar, och sen erbjuder han oss sin nåd och sitt ljus. Nu ska jag snart avsluta. Jag ska bara ta en liten nyckel till. Ordet barmhärtighet i Bibeln på hebreiska kan också ha innebörden av en livmoder. Då fattar vi vad Nikodemus och Jesus samtal handlar om. För barmhärtighet handlar om att bli född på nytt. Kommer du inför nådens tron så får du liv. Han kommer ju om natten till honom och säger att du måste födas på nytt. Har med barmhärtighet att göra, va? På hebreiska ordet. Så vi har missat någonting här i vår alldagliga tolkning, va? Och då säger ju Nikodemus, måste man krypa in i morsan igen för att komma ut, eller? Här har du ju det hebreiska ordet för livmoder som vi just har tagit i Jesaja 54. När han dör på korset för att i stor barmhärtighet samla oss igen. Ser ni det? En liten paulinsk lek med ord som ofta förekommer. I stor barmhärtighet, samma ord använder ju Petrus. När det står att Jesus har dött för oss för att i stor barmhärtighet samla oss igen. Då ska jag bara läsa om Israel till slut. Första Petrusbrevet 1:3 var det där som jag skrev om. Där Petrus citerar Jesaja 54. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet, i sin stora livmoder. Det handlar alltså om anden, fattar vi va? Den heliga ande. Har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Romarbrevet 11:30, det sista jag ska ta här, det handlar om Israels frälsning. Ni hedningar var tidigare olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Ja, vi är födda på nytt, halleluja! Vi är födda på nytt, vi har fått liv. Så har också det, Israel, varit olydiga för att det, Israel, skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Det här har med födslovåndan att göra, det förstår ni va? Födslovåndan, då ska ju något födas fram ur en livmoder. Och Gud har något stort på gång när det gäller Israel, som kommer till slut att föra med sig liv från de döda som man talar om. Och det är därför vi ser allt det här skeva. Det är två makter nu som Gud, han har ju redan förbestämt allt. Han liksom sitter där och kom igen. Och så då har vi den där onde med horn som vet om att hans tid är kort. Och han rasar och så försöker att förstöra, men han har inte en chans va. Jag menar, skulle en skapad varelse ha en chans mot Gud? Sällan. Så vi får vara glada att vi tillhör honom som har makten över himmelen och över jorden. Herre, tack att vi får tacka dig för din stora, stora barmhärtighet. Att du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Tack för att du bor i våra hjärtan, Jesus Kristus. Tack Herre för att du är vår herde, du är vår vägledare. Du leder oss, Herre, på livets stigar. Tack och lov för det ljus du ger oss, att du öppnar våra ögon, Herre. Herre, låt nu ditt judiska folk få del av ditt liv. Föd dem på nytt, Herre. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.